Varför ska liksom kvinnor behöva anpassa sig så mycket mer eller liksom hela tiden förändra sitt utseende för att liksom hålla liksom ungdomen i liv, medan män har liksom rätten att åldras på något sätt på ett naturligt... Alltså den typen av frågeställningar har också blivit en ganska het debatt.
Välkommen till huvudet på en entreprenör. Jag heter Edith Künstlicher och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns. Statistiken är väldigt tydlig. 2023 har Sverige ungefär 1 miljon företag och dryga 500 000 företagare. Hälften av alla företagare i Sverige är mellan 55 och 74 år. Snittåldern för att starta ett bolag i Sverige är 42 år. Den här veckan har jag bjudit in en gäst som har gjort ålder till sin fråga och är en stark röst i debatten. John Mellqvist arbetar för att minska ålderism och åldersdiskriminering. Han har skrivit boken Välj din ålder. Han är medgrundare till Erfarenhetsstiftelsen och fick nyligen utmärkelsen Årets superkommunikatör av tidningen Resumé. Vi ska prata om ålder bara är en siffra, hur framtidens arbetsmarknad ser ut och varför Sverige är världens kanske mest åldersfixerade land. Hej John Mellqvist och varmt välkommen till I huvudet på en entreprenör.
Hej Erik, kul att vara här.
Hur låter din hisspitch?
Tid finns. Det är den absolut kortaste. Du fått säkert. Men det är det jag försöker jobba med. När jag jobbar med åldersfrågor så är det som jag är övertygad om att, och det som jag försöker få andra övertygade om, det är också att vi har tid, mycket mer tid än vad vi ofta ges bild av att vi har. Så att tittar man, om man verkligen liksom tittar lite under... Liksom, eller bakom det som syns eller rättare sagt det som vi matas med hela tiden, så är det så många levande exempel som faktiskt visar att man kan börja väldigt tidigt med någonting och bli väldigt bra på det, man kan börja väldigt sent med någonting och bli väldigt bra på det, och hur man definierar sent eller tidigt, det är ju väldigt individuellt dessutom, så att hur vi definierar tid och hur vi fungerar i tid ser väldigt olika ut, så att jag tycker det är det viktigaste när man tänker, om man liksom krasst pratar ålder, så är ju, för det är ju det som jag gör numera ganska mycket, så ålder är ju egentligen tid på något sätt, passerad tid, och frågan är ju inte hur länge, utan frågan är med vad, och vad har vi gjort med tiden, så att säga. Det är då det blir intressant. Mm. Så att försöka formatisera om hur vi ser på tid, det är väl det som är en liten abstraktion av det jag gör i alla fall.
Och det ska vi borra ner oss i ganska, ganska djupt faktiskt. Men först tänkte jag faktiskt också fråga dig, vad betyder ordet entreprenör för dig?
Alltså för mig så är det ju mer en anda eller ett förhållningssätt till uppgifter, snarare än att det är liksom men det är så laddat ord. Liksom. Det är ju också ett annat sånt där ord som vi har väldigt mycket uppfattningar om, därför att man förväntar sig eller man tänker sig att en entreprenör ska se ut, fungera, prioritera på ett visst sätt. Eller liksom, man ska gärna, det finns en liten, nästan som en liten åsiktskorridor där att förhålla sig till. Och i min värld så är entreprenör mycket mer ett förhållningssätt, att man har en, oftast utgår från en brist eller att det saknas någonting som man vill göra. Liksom, det där känner jag att jag vill liksom fylla i det där. Jag vill dra det strecket så att cirkeln blir hel, eller jag vill lösa uppgiften på något sätt. Ofta kan det vara någonting som man upptäckt hos sig själv. Det är därför som livserfarna entreprenörer är ofta väldigt framgångsrika, eller man har bra förutsättningar att bli framgångsrik i alla fall. Därför att du har lärt dig mycket om vad som sker där ute, men du har också lärt dig mer om dig själv. Du har också lärt dig vad som faktiskt saknas. Och när man har kanske nått en livsfas när man har ganska mycket på plats, men man inser också att det är fortfarande saker som kanske har haltat under en längre tid i hur saker fungerar. Och då har man liksom, då kan det komma sån där epifani, en sån där idé som bara kommer plötsligt. Man säger, så där skulle man kunna göra. Eller att man ser, man kanske har hunnit arbeta på ett område där man har lärt sig saker, och sen, man pratar om överförbara kunskaper, att man liksom för över ett sätt att tänka i en annan verklighet, i en annan bransch. Det vill säga, man använder olika branschers protektionism eller trångsynthet. Det använder man för en entreprenöriell framgång faktiskt. Många av de liksom, uppfinningar eller ja, företagsidéer eller vad du vill som har blivit framgångsrika har ju ofta uppstått eller genom att man har tagit någonting från en värld till en annan. Och så att mycket av det som har verkligen funkat bra, det kan ju vara något som funkat väldigt dåligt i en annan bransch, en annan verklighet eller för att lösa ett annat problem. Men sen blivit väldigt liksom väl fungerande när det får en annan kontext. Så att just det att man har levt, det är liksom en bra förutsättning. Sen ovanpå det så har man ju då ekonomiska förutsättningar eller fler kontakter eller man har hunnit träffa människor som man liksom lärt känna och som man vet hur man kan använda och hur man liksom kan liksom, ja, på olika sätt få saker att fungera tillsammans. Det är någonting som jag tror gynnas av att man liksom har hängt med ett tag. Så det var en liten utläggning kring vad entreprenör är. Men för mig så är det väldigt mycket ett synsätt och förhållningssätt till att lösa uppgifter. Och att man har en sån attityd. Sen kan det liksom, sen är att man startar företag och sådär, det är ju egentligen en konsekvens snarare av att man har en bra idé eller en bra tanke om hur man vill göra någonting.
Mm. Och du syns ju ofta i media med temat ålderism och du har ju varit inne på tid i din hisspitch. Så har du varit rådgivare på regeringskansliet för delegationen för senior arbetskraft. Och så har du skrivit en bok i ämnet också som heter Välj din ålder.
Mm.
Men när du började engagera dig för den här frågan och synas i debatten så var det ju egentligen vit man 40 plus, det vill säga är lika med näringslivets typ drömrekrytering. Men vad är kärnan till ditt intresse kring ålder? Vad var det som gjorde att du liksom
drömde
den frågan?
Alltså, om jag börjar baklänges lite grann, så när jag skrev min bok för några år sedan så då kom jag ihåg en massa tankar som jag liksom kände igen från när jag var riktigt liten. Alltså det vill säga att jag har funderat mycket på åldersskillnader och åldersaspekter sedan jag var barn. Kanske fast på ett, liksom, på ett väldigt liksom elementärt sätt eller inte speciellt avancerat. Men ändå så har jag tänkt liksom på, vi hade ganska stora åldersskillnader i vår familj. Så att i min närmiljö så var det mer åldersblandat kanske än i många andra familjer. Och det fick, som barn så tänker man ju på just skillnader och då blir det lite sådär lite gnagande. Man tänker på, ja, man vill ju ha det som alla andra ofta när man är barn. Så där. Men sen, ju äldre blivit, desto mer har liksom, ja, man förlikar sig med det. Och sen till slut så inser man att det där kanske inte var så dumt ändå. Alltså man har lärt sig saker av det. Eller att man har lärt känna fördelen med att ha många generationer omkring sig. Är ju liksom att man blir också van vid att ha det så. Och man ser ingen större, man ser igenom åldersskillnaderna på ett sätt.
Men får jag bara fråga här då, när du säger att du har varit, vad betyder det att du har haft väldigt mycket äldre föräldrar, väldigt mycket äldre syskon eller väldigt mycket yngre föräldrar? Och, eller hur?
Ja, nej men precis, både och. Mina två halvsyskon var 20 år äldre än vad jag är.
Mm.
Och min pappa var ganska mycket äldre än, säg att han var 20 år äldre kanske än många andra pappor.
Mm.
Och det gjorde att det hade någonting med sig. Och det var ju det att vi fick ju, sen när mina halvsyskon började få i sin tur för barn så fick vi ju liksom de här mellangenerationerna och vi fick liksom många åldrar. Så när vi sågs familjevis så hade vi liksom
alla generationer var representerade.
Ja, men det var många åldrar liksom i gungning samtidigt på något sätt. Och sen, så att det där liksom varit, och jag tycker jag alltid tyckte det var ganska spännande.
Hade du mor- och farföräldrar också?
Men jag träffade aldrig mina farföräldrar då, av förklarliga skäl då, därför att de gick bort innan jag föddes. Men däremot så morfar träffade ju, absolut.
Ja, för det är en sån här sak som jag känner att jag har saknat i en dimension. Alltså den äldre generationen. Jag har aldrig haft mormor, morfar, farmor och farfar. Och det är en dimension som jag har saknat.
Ja, jag förstår.
Men som då till exempel mina barn har.
Mm.
Vilket jag tycker att det ger så mycket. Och också förståelsen för alla generationer. Så jag fattar precis vad du menar.
Mm. Alltså mormor och morfar levde ju inte tillsammans när jag var barn sådär, men däremot så träffade jag dem båda och jag träffade mormor oftare därför att vi var i Skåne där på sommaren där hon också bodde, va? Men sen är det här att vi har ju ovanpå det så vi, även alltså, i en svensk kontext om man säger så, där lever ju inte alla, alltså man har inte lika mycket liksom, daglig kontakt med alla liksom, storfamiljen sådär som man har typiskt sett i liksom andra länder, kanske andra kulturer och så. Men det är ju verkligen ett vuxet perspektiv att tänka så. Men det har jag också funderat över. Liksom att, ja, men i liksom vissa länder och vissa kulturer, där har man ju liksom, nästan bor man ju tillsammans väldigt länge. Och det är klart att det för ju också med sig liksom andra värden, absolut. Men nej, men jag så det är ju en aspekt av det som jag, alltså mitt intresse, det är ju liksom att jag har funderat på det här länge, och sen så har jag nu kanske i de senaste 6-7 åren kanske så har jag liksom mer börjat engagera mig i det också, och boken blir liksom en konsekvens lite grann av det, kan man säga. Det var lite som en liksom en uppsamling av mycket tankar som jag haft då, både vid tiden nya och sånt som jag skrivit fram till dess, så att säga, som jag skapade en bok av. Men sen har jag också föreläst mycket om framtidsämnen och framtidsfrågor, och där har ju liksom ålder varit ett som jag har haft på agendan liksom, och som är ganska spännande. Det händer ju mycket när det gäller forskning och när det gäller liksom visioner, inte minst på hur gamla vi ska bli, och hur man liksom börjar skissa på hur kommer liksom vår livskurva, liksom vår liksom inom citattecken normala livskurva, hur kommer den se ut om vi liksom får, ja, men alla de här liksom hälsoframstegen som man nu tittar på och försöker
om
se konsekvenserna.
Om inte AI har ihjäl oss.
Ja, precis. Och det där är ju också ett diskussionsområde. Alltså AI kommer ju förenkla tillvaron för väldigt många äldre, ska man komma ihåg också. Alltså det är väldigt mycket som kommer att göras redundant och obsolet och vad du vill. Men samtidigt så är det ju så att det kommer också flytta fram positionerna för hur enkelt man kan leva sitt liv på många sätt. Så det finns ju både plus och minus. Och det är ju det som man diskuterar nu. Liksom, om hur alltså kommer AI ersätta människan i alla dess former och så vidare. Jag är ju inte av den uppfattningen liksom, som ett utgångsläge. Alltså jag tror ju, alltså, hittills har ju människan lyckats göra sig relevant under ganska lång tid då, genom olika teknikskiften. Och så säger då, vissa säger ju såklart att det här är inte som förra gången. Det har man ju också sagt förut, så att säga. Det här är något helt nytt och det här kommer att förändra allting. Och det är klart att det nya nu är ju inte minst att det är liksom informationsmängderna som hanteras och liksom den nivån på hur sofistikerat som information används är ju liksom på ett helt annat sätt, absolut. Men det ska bli spännande att se. Man har ju sett liksom både domedagsperspektiven men också de här lite mer hoppfulla perspektiven som tittar mer på vilken hjälp det här kommer vara till hur många det kommer liksom att förenkla livet på och vad det kommer ge för möjligheter och nya jobb kommer skapas. Och även om många försvinner så pratar man mer om de försvinner, men man pratar kanske inte lika mycket om liksom alla de jobb som kommer med att så mycket byter plats nu.
Men om vi tittar på, för du är ute och pratar om just ålderismen och sådär, och om vi tar ett gränssnitt liksom, vi tittar på så här, hur ser det ut? Är det ålderism i Sverige? Liksom, hur ser verkligheten ut idag?
Alltså ålderism finns ju där människor finns. Alltså det är ju ett sätt som liksom, det går ju att se ur flera perspektiv, men liksom, om man tar vad det är till att börja med, det är ju fördomar kopplat till ålder. Alltså det vill säga, det är ju inte diskriminering som ju är resultatet av det. Det vill säga att när man börjar stänga ut människor från olika uppgifter eller frånta dem möjligheter och sådär. Det är ju liksom den yttersta konsekvensen. Men om man ser fördomar utkopplat till ålder, det har ju det finns ju varje familj mellan liksom föräldrageneration och barngeneration och så vidare. Alltså det är fullständigt naturligt. Det är ett sätt att förstå sin egen tillvaro och sin egen punkt i livet, inte minst. Att man liksom börjar jämföra sig över åldersgränser och tänka att han eller hon är äldre än mig, därför förstår han eller hon inte det här. Eller, alltså det är väldigt liksom lätt.
Och vice versa.
Ja, absolut. Det är väldigt lätt linje att dra. Liksom, att man har en lätt konklusion. Liksom. Så i vissa fall så är det ju åldersskillnader som gör att vi liksom kommer ifråga eller inte kommer ifråga för saker och ting som ju är faktiska. Det vill säga, idrott är ju kanske det mest uppenbara exemplet där det finns liksom fysiska begränsningar. Alltså vår fysiska förmåga på liksom toppnivå, den pikar ju ganska tidigt i livet. Men sen kan man ju fortfarande, om man kan hålla den analogin levande, så kan man säga att man kan fortfarande hålla sig nära sporten, man kan fortfarande jobba med det, man kan fortfarande vara väldigt duktig, man kan fortfarande vara bra för sin ålder och så vidare. Du kan fortfarande starta och vara...
Fast alltså Messi är ju liksom ett urexempel på, man bara undrar hur länge kan den här snubben hålla på?
Mm. Zlatan,
nu har han lagt av, men ändå han höll på
40,
väldigt länge.
Alltså, ja.
Och sen hade vi ju, Salming höll väl också på sjukt länge.
Absolut. Så att många, det kan ju ha relativa skillnader som är ganska stora i hur länge man håller. Så att det kan ju se väldigt olika ut. Du kan ha personer som peakar väldigt tidigt. Blir väldigt bra snabbt. Men Duplantis är inte gammal. Man tänker så här, han kan göra liksom minst 10 år till på toppnivå om man får skadefri. Va? Samtidigt kan han ju drabbas av en skada imorgon. Det är ju ingen som vet. Men hans nivå i förhållande till hans ålder är ju helt otrolig. Och det finns ju... För det är ju vissa grenar som är, eller vissa idrottsgrenar är ju sådana att du kan sånt du tappar på grund av rena åldersskäl, det kan du kompensera kanske med annat, golf till exempel eller vad du vill, där du kan liksom vara, du kan bli strategisk, du kan bli, du kan bygga upp det psyket, du kan...
Golf är verkligen en sån sport som när jag tittar på golf så bara, alltså hur gamla är de här gubbarna egentligen på elitnivå?
Ja.
På toren liksom. Det är ju som här, de står med cigarren liksom i mungipan. Det finns ju en snubbe som gör det. Jag vet inte vad folk heter, ja, men jag vet bara det där är snubben med cigarren.
Miguel Angel Jimenez sedan. Han är ju lite av ett utropstecken, för det är inte många som gör det längre.
Men sen är det någon snubbe med...
Parnevik gjorde ju det när han vann. Han brukade ta fram en cigarr, men det var lite mer på ploj sådär.
Ja.
Men Jimenez, han kan ju liksom spela. Sen har John Daly som också är sån där, han spelar med stort tomteskägg och...
Är det någon som har så här rutiga brallor?
Ja.
Jätterutiga liksom. Så här. Och de här är, alltså vi pratar 50 plus.
Absolut. Och du kan ju spela, sen har de ju seniortour där du kan spela. Och de är ju, det är ju intressant att säga att den har ju blivit väldigt populär att se. Alltså de spelar ju oerhört bra, men sen är det ju också som personer, är de ju karaktärer. De är ju seriefigurer. Och har liksom...
Vissa av dem.
Ja, men det är lite som det är tillräckligt många för att det ska bli en publikdragande. Medan om du har den traditionella golftouren där det är bara en massa broilers som man uttrycker lite krasst. Där du har liksom atleter, va? Och de ser ju, tenderar att se liksom lite likadana ut i många fall. Va? Så att jag tycker det här med, om man tittar på åldrande, så en aspekt som jag tycker är intressant är ju det här att man blir mer och mer sig själv med åldern. Alltså du blir mer och mer... Alltså vi blir mer och mer olika varandra ju längre tiden går. Därför att vi blir mer och mer oss själva och inte... Man slutar liksom låna grannens skor, utan man blir...
Men gud, John, jag håller inte alls med dig.
Jo.
Nej.
Gör du inte?
Nej.
Varför inte det?
Ska jag berätta?
Ja.
Ja. Det är bara för om du tittar på äldre par så blir kvinnan mer lik sin man för varje jävla år som går.
Ja, du tänker på äktenskapstycke bara, ja. Vanligt hederligt.
Nej, men inte äktenskapstycke, utan hon såg ut på ett sätt. Men sen så liksom, du vet, hon klipper håret, hon... Alltså, de har samma kläder typ.
Jo, men alltså man måste se helheten. Alltså, man tänker att du blir mer och mer... Du bryr dig mindre om vad omvärlden tycker, typiskt sett. Och mer fokuserar på... Man blir mer och mer trygg i sig själv. Man lär känna sig själv bättre. Alltså det går ju till
du
och med...
pratar om insidan. Jag pratar om utsidan.
Ja, precis. Nej, men sen kan det finnas... där har du ju såna aspekter som att du vill ha en praktisk frisyr. Så att du klipper ner...
Men det är hela paketet. Ibland kan jag ju liksom så här titta och så bara... Men alltså, vem är man, vem är kvinna?
Ja.
Och det kanske man inte behöver. Det är absolut inte PK.
Ska vi bara jämföra länder också? Jag tänker om vi kommer in på den perspektiven. Ja. För här tenderar vi liksom att... Jag pratade med en fransk kompis som beskriver det, att han tycker det är intressant att i Frankrike då, framförallt kvinnor men även män, där när man blir äldre så blir man liksom mer excentrisk. Man tar i mer och man visar mer färg och man liksom...
Man har färgade glasögon.
Ja, man får liksom... Man uttrycker pondus och social status utifrån sin ålder. Medan här så är det tvärtom att här går man liksom in, nästan går i ide. Alltså man blir
mer grå.
Det var hans utifrån reflektion. Jag har väldigt svårt att säga emot. Alltså. Det är ju...
Ja, men precis så upplever jag.
Vi är rädda för att sticka ut när det gäller sånt här. Vi har liksom vi håller oss tillbaka om man säger att ja, men nu ska vi är liksom vana sedan gammalt, tror jag, att när man uppnår en viss ålder så ska man leva sin ålder snarare än att man har någonting där inne, men man släpper inte fram det. Det är egentligen det jag vill åt.
Vi behöver fler iris.
Precis så. Lite mer Iris Apfel.
Ja.
Figurer.
Ja. Hon är helt fantastisk. Och, alltså, utifrån så här. Men vet du vad? Grejen är så här, det är kanske inte alla som är det. Alltså, nej, man behöver inte vara någon annan. Det är inte så att man ska klä ut sig. Men jag kan ibland bli lite ledsen så här, över att jag ser att folk nästan så här, tappar färg.
Mm.
Det är nästan som att de inte ens skrattar. liksom. Att det blir så här som en så. Och det ska vi...
För lång vinter i det här landet.
För lång därför. Vinter, det kanske är därför. Ja, men så kan det vara. Men du, vi ska faktiskt prata lite om det här med entreprenörer också och medelålder och lite såna här saker. Mm. För jag tycker att det är väldigt intressant. Men först och främst så ska vi prata om att du har ju tack vare en helt egen nisch, för det är ju liksom ingen som har snackat ålder innan du börjar hålla på med det här. Du har ju skapat en intäktsgren där du blir mer och mer relevant för desto äldre du blir. Så det är ju helt fantastiskt. Du liksom investerar i någonting och det bara växer och blir så jävla bra.
Ja, kul att du ser det så. Jag personligen så har jag ju inte tänkt på det på det sättet. Jag har absolut tänkt att det här är ett område som man kan jobba med länge. Alltså jag försöker ha ett långsiktigt perspektiv och jag liksom försöker staka ut ett sätt att jobba med det som kan vara långsiktigt. Men jag tycker att dels gör det så mycket av eget intresse att jag har, liksom, jag har landat i det här. Det, är liksom, det här blir som en, nästan som en syntes av massa saker jag gjort. Men alltså det här är någonting som jag liksom funderat på länge och nu har jag hittat ett sätt att jobba med som jag tycker är väldigt spännande. Och som
varför
är...
måste vi prata ålder? Varför är det viktigt?
Därför att vi ju inte har gjort det tidigare. Därför att det påverkar människor så mycket i deras vardag. Och därför att väl människor faktiskt tänker på ålder väldigt mycket men har inte kunnat prata om det på ett naturligt sätt. Sådär. Så jag ett sånt där uttryckligt mål som jag haft med liksom min ansats, som man ska säga, det är ju att jag vill göra det liksom mer lättillgängligt som ämne och roligare att jobba med och mer alltså medvetandegöra. Och då måste man hålla i. Alltså man kan inte göra ett utspel i halvåret och tro att så här, nu har man gjort jobbet ungefär. Utan jag tror att det måste ha ett varaktigt någon måste ha ett varaktigt fokus och det råkade bli jag då. Men...
Och hur möts du utav människor? Alltså, så jag kan tänka mig att äldre människor tycker säkert att du är så här fantastisk. Men gud vad bra, det är precis det här känner. Men hur känner unga människor? Alltså, är det lika stort problem åt båda hållen? Eller?
Det är jättemånga unga som är faktiskt det, ja, men som är, jag ska inte säga oroliga, men som är väldigt, ja, men som är lite, liksom känner en olustkänsla inför ålder. Därför att man ska komma ihåg att det, liksom att åldersnoja, om vi tar det som ett begrepp, det är inte någonting som bara slår till en eller två gånger i livet och senare delen, utan det är någonting som i olika faser i livet snarare så tänker man att så här, jag brukar jämföra med att det är som trappsteg, va? Fast man känner att när man är med ena foten på trappsteget och liksom, man är på väg att ta steget mot kanske mellan 20 och 30 eller vad du vill, då är det liksom ett steg som man tar där man går från en typ av tillvaro till en annan typ av tillvaro. Där det ställs andra krav, det finns andra normer, det finns andra förväntningar på hur du ska leva ditt liv. Och det där, precis när man är liksom mitt i steget, så det är där ofta som oron kommer. Och sen så när man har tagit steget och man är där, man har kanske gått ett par steg där på den nya plattformen, då känns det helt lugnt igen. Det var som en kollega sa till mig tidigare, att hon var väl 28 någonting, när hon sa det, att så här, men alltid, min tes är att när man är liksom 8-9 någonting, alltså varje liksom, var tionde år ungefär, men när man är liksom på slutet av ett decennium, det är då som nojan slår till, för det är då som är liksom, då är man på väg att bli, alltså inför de här noll, liksom att man fyller jämnt så att säga. Och det ligger någonting i det. Det är många som vittnar om det, och jag när jag pratar med unga till exempel, så är det finns ett jättestort intresse för ämnet faktiskt, och faktiskt säger jag, men det gör det. Och det är ju för att man, där funderar man mycket kring livet som helhet, att det ska bli långt, man måste välja rätt väg, har jag valt rätt väg, är jag på rätt ställe, har jag rätt förutsättningar?
Någonting som jag också tycker är så himla roligt, det är så här att du och jag, vi är typ lika gamla, och vi tycker att så här, vadå, det här är ingen ålder, eller hur?
Det finns
två svar
där. Och när
vi säger lika gamla så menar jag att vi är typ 50-ish,
ja.
Det är ingen ålder.
Nej, alltså det är ju inte så att det hindrar en inte från att göra saker. Och man känner sig ungefär som samma person som, eller ganska mycket som samma person som man var för 20-30 år sedan. Men däremot kan man ju reflektera över att tid har passerat och att man, det kan man absolut göra.
Men, då är det så här att frågar jag mina barn, 50, det är gammalt.
Mm.
Men, du vet, desto äldre man blir, desto yngre blir man på något sätt. Alltså jag har hela tiden så här, ja, 40 är det nya, 30 och 50 är det nya, 40 liksom. Men det där säger det bara gamla människor. Gamla inom situationstecken. Förstår jag menar? Unga sitter ju inte och säger liksom att så här, jag kommer bli, när jag är 40 då kommer jag känna mig som 30.
Mm. Nej, och det där i sig är ju ett, det är en typ av ålderism i sig, att man resonerar på det sättet. Det vill säga att man hela tiden ska utgå ifrån att, alltså den här strävan att liksom vilja bli yngre. Att det, liksom,
det är så samhället
ser. Att det är dit vi ska. Det är ju liksom en del av ålderismen. Alltså att vi liksom det trummas in hela tiden. Att vi, precis som du tog upp själv i det tidiga exemplet med liksom att tränare är yngre och så vidare. Det är ju klassiskt sånt, liksom att yngre är lika med bättre. När man liksom i själva verket borde tänka att varje ålder har liksom sina fördelar och nackdelar och det är en naturlig process. Och att det är liksom, men så tänker vi ju inte, utan det är laddat med mycket psykologi. Men som du säger, att det är ju också väldigt typiskt att när man är i början av livet eller tidigt i livet, då reflekterar man inte naturligt över de här sakerna, därför att man tänker att man har så mycket framför sig snarare. Det är där som är liksom åldersångesten, eller som man ska säga när man är ung, det är ju liksom allt det här som man har framför sig och att välja rätt spår och så vidare. Och när man är mitt i livet så är det här snarare att det dels har den här osynlighetskänslan, man känner att man har liksom kommit in i en fas där man liksom inte, helt plötsligt så är man inte, känner man sig inte lika efterfrågad längre, kanske det tar längre tid när man söker sina jobb. Man kanske också har börjat gnaga lite grann, har jag hållit på med det här så pass länge så att man börjar tröttna på det. Familjesituationen kanske förändras. Det är massa saker som händer. Biologin, alltså rent liksom i kroppen förändras. Det är mycket som sker, vilket gör att sen när man liksom tar nästa kliv och man har accepterat att man är liksom en lite äldre person, då börjar liksom en ny resa. Och det nya som kommer, om man tittar liksom rent, om man tittar lite i framtidskikaren, så är det ju liksom att vi kommer ju leva våra liv längre och vi kommer leva våra liv friskare. Så vi kommer göra andra saker under den del där man tidigare har liksom sett som en tillbakagång, eller där vi liksom har manats att liksom, nu ska man börja ta det lugnt eller man ska börja trappa ner och så vidare. Så kommer man kunna, i vissa fall kommer det vara fullt nödvändigt och helt naturligt och dessutom frivilligt och att man gör det. Ja. Men i många fall så kommer man liksom att hänga i mycket längre och liksom fortsätta, därför att man liksom planar ut hälsokurvan. Och det är det som är det stora jobbet liksom och viktiga jobbet framåt. Det är liksom att planar man ut hälsokurvan i livets senare del, då kommer den senare delen också bli väldigt lång. Liksom.
Å ena sidan så jobbar du med att få folk egentligen att inte ha fördomar kring en viss ålder. Å andra sidan så har vi liksom samhället som talar om för oss att vi måste fylla ansiktet med massa fillers för att hålla oss unga.
Mm.
Jag upplever ju att samhället generellt sett, för 50 år sedan, så var det så här att jag tyckte man ägde sin ålder på ett helt annat sätt. Idag på något sätt så är man så här, nej, 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 nej. Vadå?
Mm.
Jag ska inte se ut som whatever, 60, 70 eller vad det nu är, utan det här är ju sådana paradoxer på något sätt, liksom att vi mentalt vill acceptera vår ålder, men hela samhället talar om för oss att vi egentligen måste använda alla preparat möjliga för att hålla oss unga.
Det där är ju ett område som är i stark utveckling nu, kan man säga. Det finns ju två, jag brukar prata om två tydliga liksom malströmmar i den här utvecklingen. Det ena är ju, jag brukar ta Madonna som exempel och Paulina Porizkova som det andra exemplet. Det vill säga, du har två alternativa sanningar som båda anser sig ha lika rätt. Det vill säga att rätten att göra precis vad du vill och liksom, man kommer nästan in på liksom robotics, att man liksom, eller alltså hur mycket av sin kropp kan man liksom förändra för att liksom nästan frysa tiden. Det är liksom den ena, alltså, oavsett om det är plastikoperation eller om det är rent kirurgiska ingrepp eller ja, vad du vill, liksom, medicinska ingrepp. Så hur mycket kan man göra för att liksom, verkligen frysa tiden där man vill? Va? Och hela Silicon Valley, det här med vända åldrandet och så vidare, som man tittar på, att man ska kunna vara mer biologiskt frisk när man är 70 än när man är 50. Ja, du vet, allt det där. Det är ju liksom en ström. Och sen har den andra strömmen som är precis att liksom vara helt naturlig. Att liksom sluta färga håret, att vara... Paulina Porizkova har ju blivit en gamla, för detta supermodellen, har ju blivit en, fått en ny karriär och blivit en jättestor liksom plattform som hon har byggt upp kring just det där. Att liksom prata om åldrandet på ett nytt sätt. Jag läste att Cindy Crawford håller på med en bok om åldrande också. Och det är väldigt mycket på
gång. Isabella Rossellini är helt natural också.
Exakt, va. Och för dem så är det fullständigt självklart att det ska vara så. Och det är självklart att de är ju också seriefigurer på ett sätt. Alla vet ju vilka de är och de har liksom, de har inget att bevisa när det gäller liksom det yttre och så vidare. Men å andra sidan så är det intressant, för de blir ett blickfång för väldigt många. Att det där är lika självklart. Och det sätter också ljuset på att det finns skillnader mellan kvinnor och män. Till exempel en skönhetsideal som har liksom länge varit skavande. Det här liksom att varför ska liksom kvinnor behöva anpassa sig så mycket mer eller liksom hela tiden förändra sitt utseende för att liksom hålla liksom ungdomen vid liv, medan män har liksom rätten att åldras på något sätt på ett naturligt... Alltså den typen av frågeställningar har också blivit en ganska het debatt i sig.
Men där är det så här, där ser man ju också det är så otroligt tydligt.
Det finns liksom ju män, allt fler män färg i håret också. Alltså det finns,
ja, absolut.
Så det är väldigt...
Men så här Brad Pitt,
ja,
han har säkert gjort lite så här, men det är ändå så att han måste ju vara typ 60.
Mm. Ja, nog.
Han spelar liksom roller som
är 63.
40 eller någonting sånt där.
Ja.
Pierce Brosnan, han har ju liksom åldrats fantastiskt. Om jag hade tagit ett årgångsvin hade jag tagit Pierce Brosnan. Men alltså fantastiskt. Men de är ju så här, det ses ju som nobelt och härligt och du vet. Men det är så förlåtande.
Mm.
Medan då kvinnor är samma genre så att säga, och då tar vi tar ett snabbt exempel på Nicole Kidman.
Mm.
Där har vi liksom Madonna personifierad.
Mm.
Och
det sport.
Ja, och så här, jag vet inte, vi har säkert mer tryck på oss och liksom såna här saker, så att jag tror att liksom ditt jobb som du gör är väldigt intressant och väldigt viktigt, för att frågan är så här, vilket spår ska man välja? Vilket är rätt för dig liksom?
Nu är det dags för lite information från vår sponsor. I vår företagsplattform samlar vi allt som gör att företag och redovisningsbyråer kan bli framgångsrika tillsammans. Marknadens smartaste lösningar för redovisning, fakturering, finansiering och medarbetare. Dessutom ett helt ekosystem av integrationer som går att koppla på. Men Fortnox är så mycket mer än bara mjukvara. Det är hur vi involverar och stöttar våra kunder hela vägen från start till mål. Oavsett vilken deras företagsdröm är. Läs mer på fortnox.se. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Vem vill du ska bli min nästa gäst i podden? Gå in på poddens kanaler på Facebook, LinkedIn eller Instagram och skicka mig ett DM. Jag ser fram emot att höra vilka entreprenörer som du vill att jag möter. Nu fortsätter podden. Men då måste jag fråga en annan fråga som jag kom på så här när vi pratade. Vad är din mentala ålder?
Oj, en bra fråga. Jag känner personligen att jag börjar komma ikapp min mentala ålder som varit ganska länge. Jag har alltid känt mig som lite lillgammal. Så där.
Det kunde jag ha gissat faktiskt. Men säg en mental ålder så här, som du känner så här. Ah, men här tror jag är mitt esse.
Oj. Det är svårt alltså. Jag är ganska... Alltså så här, det kan låta lite klyschigt, men jag känner mig ganska, jag är ganska nöjd med att vara 50. Alltså jag känner att jag trivs bra med där jag är nu, när det gäller just att jag jobbat så pass länge, att jag varit igång så pass länge, att jag gjort lite olika saker, att jag har ganska trygg med mig själv och sådär. Alltså jag har liksom, i likhet med vad väldigt många säger, så vill man inte skruva tillbaka tiden rent, man skulle inte vilja ha saker ogjorda, även om det är saker som man kanske inte har lyckats mindre bra med. Inkluderade så skulle man inte vilja ha liksom den delen av livet ogjort.
Nej, för då hade man ju inte varit den man är.
Nej, precis så. Det är som att ta bort en del av ens identitet.
Ja.
Så att det, absolut. Så att jag känner mig, jag försöker liksom leva i den tid jag är. Jag strävar inte efter att vara, att liksom vare sig se eller känna mig yngre ut, utan jag försöker ha en... Eller att jag trivs bra med att vara den ålder som jag är i faktiskt. När jag var yngre så var det snarare som, likhet med många som var, är lite lilla, för att man var liksom, alltså länge tillbaka när man var barn, så kunde man känna sig att man tyckte det var roligt att prata med äldre personer, därför att man kände ett större liksom, ja, men man kände att man hade nära till det på något sätt. Och jag vet inte, jag skulle säga att då var det snarare så att man, det är också sån där, så när man är alltså en lite lillgammal person känner snarare att man liksom vill växa i kostymen lite grann, snarare. Och men jag ska inte säga, jag känner mig extremt lillgammal, men ändå liksom på den sidan, va.
Mm.
Så det skulle jag säga. Så att jag har liksom inte någon...
Eller är tipset så här, nej men bejaka varje ålder? Eller
ja, det var det jag skulle komma till lite grann. Att jag, eftersom jag, nu har jag liksom hållit på så mycket med det här och liksom både läst in mig och blivit en del av det här liksom arbetet. Vilket gör att man, jag har ju svårt att se någonting annat än att det är väldigt spännande att bli äldre. Alltså det är en spännande process på många sätt. Även om det är, jag menar, man ska inte hymla, det finns ju saker som är som man liksom... som man blir sämre på, som man tidigare kanske var bättre på eller kände sig bättre på i alla fall.
Kan man inte se det som att man byter egenskaper?
Jo,
du
jag vet, ser
du blir bättre på någonting, ja. Men du kanske blir... Alltså att man
jag
bara
försöker
skiftar,
se det som en, liksom. Som en equalizer eller som en balansräkning eller vad du vill. Där du har liksom flera reglage.
Mm.
Där du liksom skruvar ner på vissa. Och vissa grejer skruvar ner medvetet. Och andra grejer skruvas ner bortom din kontroll.
Mm.
Men vissa grejer åker upp. Och det är ju det som när man jobbar med ämnet så är det ju viktigare att man... Eller viktigt att liksom verkligen lyfta det som faktiskt blir bättre med tiden. Alltså det som vi naturligt både har förutsättningar att bli bättre på som faktiskt blir bättre på om vi, medan vi lever.
Mm.
Som vi inte alltid kanske tänker på eller ens ger credit. Men det är ju faktiskt så att ta ordkunskap eller personkännedom eller social kompetens, vad du vill. Saker som du tränas i medan du lever. Det är ju sånt som pikar väldigt sent i livet. Och det fina i kråksången är att när de grejerna kommer i kombination och när du kan liksom ringa in vad du kan göra med de sakerna i kombination, då har du också helt nya möjligheter.
Jag tänkte jag skulle ta en lyssnafråga med dig, John, som jag har fått ifrån en tjej som heter Jessica som bor i Halland. Och hon pratar om det här omvända mentorskapet och jag tyckte det var så spännande för att mentorskap generellt sett, man brukar ju säga så här, mm. man ska försöka ha en mentor och att mentorskapet likställs ofta med att en äldre person är mentor åt en yngre adept. Men varför är det egentligen så och kan det inte vara lika bra med att ta in en yngre förmåga i styrelserummet eller som mentor? Varför måste en mentor vara äldre? Vad säger du om det? Hon vill att jag skulle ställa dig den frågan nämligen.
Jag har själv varit involverad i den frågan och faktiskt har konsultat lite på det området. Att liksom hjälpa företag som vill känna på det här lite grann. Det finns lite olika sätt att göra det på. Men man kan säga att tidigare, som det såg ut tidigare, så var det väldigt mycket så att man liksom blev chef med ålderns rätt lite grann. Att man blev mer och mer, vad ska man säga, både status och faktiskt meriter. Liksom. De kom till en med tiden och att man, ju äldre man blev desto mer samlade man på sig. Och sen kom man till en punkt där man, så här, man naturligt också känner, vilket är också en sån där nästan naturlig utveckling, att man efter en tid, när man är levt tillräckligt länge så vill man börja, det är nästan evolutionärt, att man då liksom, man börjar dela med sig av sin kunskap så att liksom, nästa generation kan växa och ta över liksom lite grann. Och det är ju helt naturligt att man då kan stötta på ett sätt som, när man har allt sitt på det torra så kan man ju stötta personer som ännu inte har sitt på det torra så att de får en bättre start och en bättre skjuts liksom i sin karriär och sådär. Men vad som har hänt nu, det är ju dels att när det har kommit en massa ny teknologi inte minst och när det har kommit en massa nya sätt att arbeta på, då man har fått liksom möjligheter för unga att starta företag tidigt och vilket sker och sådär, så finns det ju både ett behov har uppstått för äldre arbetande att så att säga lära sig mer om alltså arbetsmetodik eller teknik och saker som de själva inte har liksom tappat kollen på lite grann. Och att hålla sig relevanta helt enkelt. Samtidigt som du har för yngre personer, de behöver inte den delen, men de behöver ju få grundtrygghet och kanske kontakter och liksom en diskussion kring hur livet funkar liksom, och hur, annan typ av stöttning så att säga. Och då har man ju konstaterat att om den ena parten är öppen för en sån diskussion, alltså om den naturligt mer meriterade och den äldre är liksom öppen för en sån, har liksom en yngre rådgivare, en yngre mentor, så kan det ge liksom åt båda håll. Mentorskap ger ju alltid åt båda håll, men om det fungerar bra. Men i det här fallet så är det liksom att den äldre ger grundtrygghet och liksom andra typer av liksom kanske mer på livsplanet viktiga ingångar och, så där, och tankar och sådär. Insikter, medan den yngre istället ger ifrån sig liksom, nya sätt att arbeta, inte minst hur om man tittar på, läste en intressant artikel på Manhattan, så var det ju, man pratade om millennial mentors, där var ju liksom ett fenomen, och det är ju samma sak. Där, liksom, där blev det liksom en trend bland 60 plus vd:er att liksom ha yngre mentorer. Och där var ju det som lyftes i den artikeln var inte minst det att man vill lära sig förstå hur den yngre generationen tänker för att kunna rekrytera dem, så att säga. För att kunna bli en attraktiv arbetsplats för. Alltså då man är inne på kompetensbrist och så vidare, vilket ju är fortfarande en intressant frågeställning. Det vill säga att många företag så klagar man ju på att yngre stannar inte på företaget. Nej, men det är kanske för att man har gamla sätt att värdera och liksom motivera. Man liksom har en stimulanspaketet ser inte ut riktigt som det borde göra. Och liksom,
det är ett väldigt, väldigt bra tips skulle jag säga till vilken företagsledare och grundare som helst, att liksom ta in nya perspektiv, att faktiskt skaffa sig yngre mentorer.
Absolut.
Och då få helt nya perspektiv. Och det kanske folk gör, men det är inte många jag har hört talas om som säger så här, ja men vet vad, nu har jag två millennials här eller generation Z som mentorer.
Det finns och det kommer mer och mer, och det sker lite, fortfarande lite i det fördolda, men det finns satsningar på det här, och jag tror att det där är vägen framåt. Det intressanta med det är att det kan ju förlänga både den yngre och den äldres karriärer. Alltså det gör båda karriärerna mer hållbara och mer fungerande. Alltså den yngre får en bättre start och en bättre inriktning, och kanske liksom man tryggar starten på ett sätt, eller starten, man kan ju komma ett en bit in, men att man liksom får en bra fortsättning så att säga. Men den äldre får ju precis samma sak. Han eller hon får ju också ökad relevans och ökad liksom kunskap på områden som tidigare varit kanske blottor i liksom meriterna och så vidare. Att man helt enkelt gör sig mer relevant och mer anställningsbar och mer fungerande.
Så att, du har ju också sagt, eller har jag läst att du har sagt, att du menar att Sverige är kanske världens mest åldersfixerade land. Men hur skiljer sig Sverige från andra länder?
Jag är noga med att säga att förutsättningarna finns, och det finns mycket som talar för det. Det är väldigt svårt att leda bevis att vi faktiskt är så, men det är väldigt många som upplever det. Och då kan man titta på, om man tittar på World Value Survey, alltså på deras kulturkarta som ju mappar hur världens länder förhåller sig när det gäller värderingar till varandra, så kan man konstatera att Sverige är ju det mest individualistiska landet i världen och också det mest sekulariserade landet i världen, vilket gör att när man då tar den slutsatsen i kombination med att det finns en annan undersökning som Michigan State University gjorde 2020 som landade i att de mest individualistiska kulturerna är också de mest åldriska kulturerna i världen. Så där har du en förklaringsmodell, det vill säga att länder där man har ett väldigt liksom jag-fokus och där man inte har de här naturliga sammankomsterna mellan olika generationer, både i samhällslivet men också i arbetslivet, där tenderar man ju att bli rädd för att bli äldre helt enkelt i större utsträckning, och att man får inte det naturliga samspelet, utan man vill det här som jag sa tidigare, 50 nya 30 eller vad du vill, eller 70 nya 50, och det är ju det här man pratar om age group dissociation, det vill säga att man inte vill, psykologer pratar om det, att man liksom vill distansera sig från den ålder man faktiskt är i, och det är också ett tecken på att man har liksom en hög grad av ålderism i kulturen. Det vill säga att man har en sån anda liksom, att vi vill gravitera mot ungdom.
Men hur skiljer det sig internationellt?
Ja,
men är alltså det länder som är bättre?
Ja, det var det som, om man tittar på den här Michigan-undersökningen, så var det ju just det att länder som hade mer av, vad ska man säga, kollektivistiska traditioner. Alltså där man liksom, där man sågs gemensamma sammankomster. Det kunde vara religiösa, men det kunde också vara rent bara kulturella. Att man hade, och familje, en annan familjekultur. Att man liksom sågs, man hade liksom...
Typ Italien.
Ja, exakt. Att man hade många åldrar omkring sig.
Japan.
På ett naturligt sätt. Ja, exakt. Asien typiskt sett är väldigt så. Alltså, där man har en vishetstradition och så vidare. Att det liksom är... Man ska nästan vara tillräckligt gammal för att komma i fråga för riktigt tunga uppgifter.
Men det är ju också ålderism.
Ja, de har en omvänd situation där. Så att där har du ju unga som... Du har liksom, det skapar också friktion mellan åldrar, så att säga. Men det ser annorlunda ut. Men det är intressant att se ur det här... Om man tar ur den linsen, så att säga, ur det perspektivet, så... Där sticker ju Sverige ut utifrån att vi har Liksom, det är så många delar som liksom talar i den riktningen. Vi har personnummersystemet som gör liksom den dagliga påminnelsen på något sätt hur gamla vi är. Varje gång man använder personnumret så kommer ju så... Ja, ålderssiffran är viktig liksom. Det har vi ju trummat in. Och vi skriver ut ålderssiffror i media. Vi har inte en absolut ett förbud mot att fråga om ålder i ansökningar och så vidare när man söker jobb. Utan man får fortfarande fråga, även om man inte får göra någonting av resultatet så är det väldigt, eller av svaret så är det väldigt liksom lätt att dra slutsatser och sådär. Och det, vi har de här, vid förskolan så umgås ju ettåringarna med ettåringarna och tvååringar med tvååringar. Man skapar åldersbubblor som liksom lever kvar ganska länge. Alltså många sådana där, vi har många sådana faktorer som liksom håller upp det här beteendena men också synsätten. Så att jag skulle säga att det är många samverkande faktorer som gör att Sverige känns så åldersfixerat och så ålderistiskt. Så det är ju det roliga när man pratar med andra personer som jobbar med samma fråga som jag gör, fast i andra länder, så säger de, ja men så har vi också. Så där har vi också. Alltså därför jag säger att ålderism finns ju där människor finns. Så det är ju väldigt liksom naturligt, men däremot så kan det, förutsättningarna att komma ur eller att hantera ålderismen, den kan se olika ut, och där har vi i Sverige ganska mycket att göra fortfarande. Alltså det är väldigt mycket som är omvittnat, mycket åldersfixering i samhället, absolut, och en ungdomsfixering dessutom.
Mm. Om du skulle få ge råd till arbetsgivare och investerare, banker och rekryterare, vilket råd skulle du ge då?
Ja, men en väldigt konkret grej som jag tänker mycket på, det är när man söker personal och så vidare. Så när man tittar på arbetslivserfarenhet så tenderar man ju att skriva ut hur lång arbetslivserfarenhet man söker för en viss uppgift då. Och då är det ofta 3-5 år eller något liknande, det är ju liksom det absolut vanligaste. Men vad man gör då, det är att man kan ju ha 3-5 år relevant arbetslivserfarenhet, fast du har jobbat kanske 30 år. Du har gjort många olika saker. Du har jobbat 25-30 år, men du screenas ju bort direkt på grund av att du har ju de facto du har jobbat så länge. Så att jag skulle säga att ett väldigt konkret råd är att skilja på relevant erfarenhet för arbetslivserfarenhet för uppgiften och total arbetslivserfarenhet. Där den totala arbetslivserfarenheten kan vara väldigt lång. Men den relevanta är ju liksom, det är ju det som man ska titta på. Det vill säga, vad i den här långa erfarenheten är som är intressant. Det kan vara saker som har skett långt tillbaka. Det kan vara saker som skett här och nu eller i närtid. Men det är faktiskt så att vi kan inte hålla på att liksom sortera bort så stora mängder människor som är motiverade för olika uppgifter på grund av att de har för mycket i ryggsäcken. Utan det handlar ju väldigt mycket om vad behöver man här och nu, men också den potential som man kan hämta ur allt det här som har skett tidigare.
Om vi skulle vända på det och du skulle ge ett råd till egenföretagare, ägare och arbetstagare. Hur skulle det låta?
Då blir ju så att säga, om man ska då vända på det här, så kan man säga att då faller ju också ett stort ansvar på den enskilde att se över sin profil och se över sin pitch. Alltså man måste anpassa sin pitch mycket mer för varje gång än vad man kanske tänker. Man kan inte söka, jag hör ju om folk som söker flera hundra jobb liksom och får nej och sådär. Men då är det ju ofta för att man gör samma sak varje gång och man ser på sig själv i samma ljus varje gång. Ett klokt råd är ju att tänka att i början av din karriär, då handlar ju väldigt mycket om att bygga. Du måste bygga på hela tiden så att du bygger dig stark. När du kommer till andra halvan av din karriär, då och när du jobbar senare i livet och söker jobb, då ska du redigera dig stark istället. Det vill säga, då ska du paketera om ditt innehåll och sortera bort saker som är irrelevanta, som är direkta signalord som leder fel. Utan du ska gärna ta hjälp, men se till att du paketerar om det du har och fokuserar mer på det som du har i närtid, men också plockar saker från tidigare som kan vara intressanta erfarenheter. Men kanske inte nödvändigtvis skriva ut liksom att det skedde för 25-30 år sedan. För vi har ju tyvärr det här skrivbordsscreeningen som gör att många faller bort innan de ens får komma till ett samtal. Och det är ofta i samtalet som magin sker. Det är ofta där som man känner att det här är en person som vi vill. Liksom, som vi
och jag tänker faktiskt på nu, för att så här, de allra flesta som lyssnar på den här podden är ju ägare och arbetsgivare.
Mm.
Så att antingen så driver de sitt bolag, antingen är de då egen anställda eller så har de anställda och driver stora bolag. Karin O'Connor som var här och gästade podden, jag frågade henne för att hon är med och liksom tar fram entreprenörer till Draknästet som har premiär snart. I dagarna faktiskt. Och hon sa, när jag ställde frågan så här, vem utav alla som du har screenat liksom har fastnat hos dig? Och då sa hon att det var en man som var, han var typ i 90-årsåldern.
Gunnar.
Och pitchade på Draknästet. Och det tänker jag, då tänker jag på ditt råd. Så tänker jag att när man, oavsett vilken ålder man är du ägare, du ska till banken eller du ska liksom, du behöver få in kapital, vad du än ska göra. Det är också så att vi som arbetsgivare, vi måste sälja in oss till kandidater idag. Mm. Det är så här, varför ska du jobba här?
Absolut.
Och då behöver man vara duktig på att så här, okej, jag är inte en mossig person. Nej, men och det tycker jag var så himla roligt.
Bra början.
Så jag kommer att tänka på...
jag är inte mossa, jag lovar. Det du ser är inte mossa.
Nej, precis. Exakt. Det är en jättebra början. Men jag kommer att tänka på Gunnar.
Ja.
För att... så här, hur 17 är det här relevant? Jo, det är relevant. För hur man än vrider och vänder på det så är det så att banken tittar ju också på din ålder.
Mm.
De tittar absolut på din kassa, men de tittar även på din ålder.
Mm.
Snart kommer man börja titta på hur, om du går till gymmet också.
Mm.
Typ.
Ja, men absolut. Det är jätteviktigt och man behöver lära sig att se sig själv utifrån och om inte man gör det själv så man tar hjälp av det. Du säger att hur kommer det här uppfattas innan det är skarpt läge? Så att man, precis som en skådespelare gör ett genrep, så det är ju, för att det är ju som klyschan säger, alltså det här första intrycket är oerhört viktigt för hur vi liksom, hur möjligheterna ser ut. Mm. Men också man måste komma till den här första möjligheten att faktiskt få träffas på riktigt. Så att vad du faktiskt skriver för att komma till...
Fake it till you make it.
Ja, men för att komma i fråga liksom, till intervjun. Det är också väldigt viktigt. Och idag så kollar ju alla... Man har en LinkedIn-profil till exempel. Hur ser den ut? Vad har du för... liksom, ja, är den övertygande nog och så vidare? Och alltså sådana där saker...
Men du, jag ska berätta en hemlighet. Och det är nämligen så här att... när jag startade podden för över 3 år sedan så ville jag verkligen visa på den här otroligt färgglada och mångfacetterade skara entreprenörer som vi har här i Sverige. Jag tycker nämligen att bilden, det här som du, den första frågan som jag ställde, vad är entreprenörskap för dig? Eller liksom, vad betyder ordet? Ordet är laddat med någonting som jag kände att så här, ja, men vi måste förändra den bilden.
Mm.
Och i media bland annat så är det så att man tror gärna att svenska entreprenörer är lika med Petter Stordalen eller Isabella Löwengrip. För det är de det skrivs om.
Mm.
Just nu är det Bianca Ingrosso och inte Isabella Löwengrip. Men liksom,
just det.
Ja. Och därför så har jag valt aktivt att bjuda in gäster mellan... Alltså jag har gäster mellan 19 år och upp till 80 år har det varit. Jag skulle kunna ha Gunnar också.
Mm, absolut.
Och det är liksom, I would love it. Och sen har jag även bestämt mig för att alltid ha varannan kvinna. Det är också ett så här statement.
Mm.
För att förändra bilden av hur en traditionell entreprenör ser ut. Men, om jag då tittar på statistik gällande poddens lyssning.
Mm.
Så ser jag en väldigt tydlig trend. Och den här trenden är att när jag har en gäst som är under 30- eller en gäst med utländsk bakgrund, så dippar lyssningen.
Intressant.
Hur tänker vi kring det?
Ja.
För det här har jag funderat på eftersom det unga anses som roligt, spännande, härligt och så vidare. Men inte här.
Nej, ja, just det. Det var som någon sa när det gäller influencers att säga, ja, det här med liksom att det var ett utropstecken att äldre influencers hade börjat liksom bli stort liksom. Så var någon som sa, ja, men tänk efter egentligen, alltså, är det konstigt att man tycker, alltså, när någon verkligen har någonting att berätta efter ett långt liv, att det är intressant då? Jag tror att i många fall så var lite, alltså det var lite skämtsamt, men ändå sådär att egentligen borde det inte vara så konstigt. Det är ju en naturlig fördel faktiskt att man har liksom blivit äldre. Se på sommarprogrammen eller vad du vill där. Alltså på ett sätt kan man säga att det talade mediet. Det homogeniserar ju åldrar på ett sätt. Alltså det vill säga att då kommer det ner till vad man faktiskt har för berättelse. En äldre röst kan ju till exempel vara väldigt vilsam och liksom behaglig att lyssna på, rent ljudmässigt. i många, alltså rent klangmässigt, alltså det kan, men det är ju liksom det är en nästan kosmetisk del av det hela, men jag skulle säga att jag har svårt att ge ett bra svar där.
Jag tror inte att det finns något svar. Jag bara säger så här att det här är någonting som är i mitt huvud.
Det talar i alla fall det talar i alla fall för att liksom det är intressant att lyssna på personer som kanske har gjort i entreprenörssammanhang, som faktiskt, där vill man ju höra om personer som har både lyckats och misslyckats och gärna lyckats igen då liksom att.
Jo, fast jag har ju även liksom unga människor som har drivit bolaget 10 år. Jag tycker liksom 10 år är fantastiskt och man kan ju ha sprungit på sjuka grejer. Och jag säger inte,
men det kan också göra med att ålder är ju också identifikation. Jag tänker också att, nu är jag lite konspiratorisk här, men om jag till exempel, om jag gör ett program eller gör ett framträdande, då har jag liksom naturligt lätt att nå människor som är min egen generation. Jag har lite uppförsbacke om jag ska att nå personer som är yngre än jag själv. Jag har lite uppförsbacke att nå personer som är äldre än jag själv, även om det kanske är lite lättare. Men alltså det finns en, Även om det inte är liksom en direkt nackdel, så är det i alla fall liksom att vi har lättare på samma sätt som, ja, men vi har i alla sammanhang liksom att vi har naturligt lättare att connecta med de som är liksom lika oss själva. Det är ju en gammal sanning så att säga. Så jag funderar på om det kan finnas en generationskompisaspekt i det där också. Att det delvis har. Det blir en lättare brygga kanske att man når de som, ja, men som är ungefär i den fas i livet man är själv. Men jag tror inte att det alls är liksom på något sätt något konkret svar på det här. Men jag tror att det är i alla fall en aspekt av det, att man når sin publik. Jag hade på samma sätt som jag, ett modeföretag som jag jobbade med tidigare, som hade just använde samma fotograf under väldigt lång tid. Och då kunde man se liksom att bilderna åldrades med fotografen, eller liksom uttrycket följde med. Liksom.
Intressant.
Ja, alltså det vill säga att man, det gav massa andra insikter också, det här med liksom att när man jobbar med, när man gjorde liksom barnkollektioner till exempel, så var det här att då ska man hela tiden jobba med, då kommunicerar man med stora syskon, för att små syskon vill alltid vara som stora syskon. Nu har man det här att föräldrar lånar sina barns kläder. Jag skrev en krönika om det i Svenska Dagbladet för några år sedan till exempel, att det var en verklig händelse att jag gick ner på Beasgatan och så såg jag en kvinna stå i, kanske som var i min ålder, som stod med liksom en kamouflagejacka på sig och såg lite tuff ut sådär. Och så kom en dotter, så hörde man liksom vad som visade sig vara hennes dotter. Mamma, du har tagit min jacka. Och hon såg extremt påkommen ut liksom, och skyldig ut. Liksom. Och det blev intro till en krönika som jag skrev om just det där. Att, liksom, hur generationerna, hur det förändras det där. Att liksom, man lånar sina barns kläder vid en viss ålder. Det finns vissa sådana där markörer. Både för ja, men, liksom, vår generation eller den generationen själv tillhör, som är ganska ungdoms fixerad fortfarande. Där du har, men samtidigt så har du ju den yngre generationen som är Z-generationen som snarare tittar på vuxenideal på många sätt och kanske och klär sig ganska vuxet och vill liksom bli vuxen snabbt och så vidare. Så att du har liksom ett naturligt möte där som är lite intressant.
Men
så det kan finnas en generationsaspekt.
Ja, men det kan det nog kanske göra. Vem vet, jag hoppas i alla fall att man får med sig lite insikter nu när man hör dig och prata kring ålder. Just där, dels så här, hur ska jag använda de unga människorna som jag har i min organisation på bästa sätt? Hur ska jag attrahera på bästa sätt? Men också utifrån så här, hur ska jag se på mig själv? Jag tror att liksom, jag hoppas att man får med sig det i vårt samtal. Men hur länge kommer du jobba?
Det är också en bra fråga. Jag hoppas ju att få hålla på länge. Och jag hoppas att jag kan liksom hålla mitt intresse vid liv. Jag tror att jag kommer nog alltid vilja jobba intressedrivet. Det vill säga att så länge jag är intresserad av det jag håller på med, så ser jag inte några gränser egentligen för hur länge man kan hålla på med. Däremot så jag vill inte romantisera det heller, utan jag tror att jag kan mycket väl komma till en tidpunkt där jag känner att så här, men jag är kanske färdigjobbad, men jag vill fortfarande vara engagerad och intresserad av det som sker. Och jag brukar lyfta det också, att liksom, även om man inte fortsätter jobba länge, så är det viktigt för vårt välbefinnande och vår liksom hälsa faktiskt, att vi fortsatt är intresserade av vår tillvaro. Annars så tappar man lätt intresset för allt. Va? Och det, jag menar, det är ju det som är, så, alltså människor, det som förenar människor som är väl vitala för sin ålder, alltså som fortfarande är igång länge och som man liksom nästan kan förvånas över hur de kan orka så mycket och så vidare, det är att de är engagerade, de är intresserade av det de håller på med, de är nyfikna på vad som kan hända. Det som har hänt idag behöver inte betyda att imorgon ser likadant ut, utan det kan hända någonting helt annat. Den attityden är ju det som som gör att vi håller oss upprätta länge.
Mm. Och innan vi avrundar så tänkte jag att du skulle få avsluta den här meningen. Hur skulle den låta då? När jag blir 100 kommer...
Jag förhoppningsvis att vara en glad och engagerad människa.
Precis. Ja, men det hoppas jag också. Stort tack för att du gästade podden, John. Och för den som vill gå in och läsa mer om John så gå in på hans LinkedIn-profil, John Mellqvist.
Tack så mycket. Jättekul att vara här.
I nästa avsnitt möter jag grönsaksbonden Magdalena Hermelin och vi får en inblick i självförsörjning, obekväma åsikter och arbetsmoral. Missa inte det. Du missar väl inte heller att du kan gå in och prenumerera på podden i din podcaster. Då får du automatiskt en notis när jag släpper nästa avsnitt. Bra va?